En fransk presidents försvunna hatt, en känd dansk författares olycklige far och en uppmärksammad engelsk thrillerdebut. Ja, det är några av ingredienserna i denna månads talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek.
Klockan är 8:30 på morgonen och stadsbiblioteket i Malmö ska precis öppna. Och det är redan några morgontidiga besökare som väntar på att få komma in och lämna tillbaka böcker eller besöka tidningsrummet, som är den enda del av biblioteket som är öppet just nu. Och här inne så väntar Susanne Mortensen, som är den här månadens boktipsare.
Hej.
Var är det vi är någonstans? Vi är högst upp i Malmö stadsbibliotek i nya delen, men det här ser inte ut som något bibliotek. Det är kamerastativ och det är fotolampor och allt möjligt. Var har vi hamnat?
Vi har hamnat på fjärde våningen i biblioteket. Här finns teknisk utrustning som kan användas när vi har olika inspelningar till vår hemsida eller när vi har författarbesök. Då krävs det ju rätt så stor teknisk apparat.
Och du sitter i en fin läderfåtölj mot svart bakgrund, så det, ja, det ser tv-mässigt ut.
Absolut, jag känner mig bekväm här.
Läsglasögonen, jag har inte minna på mig, så jag skulle inte kunna läsa upp något manus. Ja, det känns som en gott och blandat påse det här idag. Det är lite olika böcker.
Ja, det var precis så jag tänkte. Försöka blanda lite feel-good-romaner, lite spänning, kärlek.
Och var börjar vi?
Jag börjar med spänning. En psykologisk thriller som heter Kvinnan på tåget och är skriven av Paula Hawkins. Huvudpersonen Rachel, en kvinna yngre medelåldern, vars liv faller i spillror efter en uppslitande skilsmässa. Hon kastas ut från sitt hem, börjar döva ångesten med gin och tonic och avskedas från sitt arbete i reklamvärlden. På grund av dålig ekonomi har hon inte råd att skaffa sig en egen lägenhet. Istället får hon bo på nåder hos en bekant som ser med oro och ogillande på hennes drickande. Ensam i sitt enkla hyresrum drömmer Rachel om revansch. Chansen kommer när polisen efterlyser en ung kvinna som försvunnit spårlöst från trakten. Tidningarna fylls med fakta och vilda spekulationer om händelsen. Den stora frågan är om försvinnandet var frivilligt eller om det kan ligga ett allvarligt brott bakom mysteriet. Rachel tror sig ha viktig information om det gåtfulla fallet. Hon bestämmer sig för att försöka ta reda på sanningen. Föga anar hon att beslutet kommer att leda till ödesdigra konsekvenser både för henne själv och för hennes närmaste omgivning. Mer än så vill jag inte avslöja om handlingen. Det skulle förstöra nöjet för de som vill läsa boken. Kvinnan på tåget är en spännande och bitvis gripande berättelse av en engelsk författare som fått stor uppmärksamhet för denna thrillerdebut.
Det här kändes som om du gillade den.
Ja, spännande. Det är också kul att upptäcka en ny författare. Hon har skrivit ett par mer romantiska, lättviktiga romaner tidigare på engelska, men de har inte översatts. Men den här har fått väldigt stor uppmärksamhet. Talboken är på 9 timmar och 50 minuter. Inläsare är Märta Lundin. Den är också filmisk. Det är lätt att se de här scenerna framför sig, så att jag skulle inte bli förvånad om berättelsen kommer på bioduken så småningom.
Och vad flyttar vi oss till sen? Byter vi genre?
Det blir ett djärvt hopp till Frankrike. Författaren Antoine Laurent har tidigare skrivit filmmanus och flera romaner, men detta är den första boken som har översatts till svenska. En underhållningsroman som heter Presidentens hatt. Året är 1986. Platsen är Paris. Revisorn Daniel Mercier unnar sig ett lyxigt krogbesök med vitt vin och läckra skaldjur när frun och den lille sonen hälsar på släkten. Vid restaurangbordet intill sitter ingen mindre än president François Mitterrand och två högt uppsatta politiker och äter en god middag. Mercier smyglyssnar på deras konversation samtidigt som han njuter av sina havskräfter. Efter ett tag ber bordsgrannarna om notan och lämnar restaurangen. Kvar på en stol ligger en svart filthatt. Inuti finns ägarens initialer märkta med guldbokstäver. FM, precis som i François Mitterrand. I vanliga fall är Daniel Mercier en ärlig person som aldrig skulle få för sig stjäla. Men nu kan han inte motstå frestelsen att lägga beslag på den eleganta hatten. Han betalar snabbt, sätter hatten på huvudet och försvinner ut i kvällsmörkret innan stölden upptäcks. Det måste vara något magiskt med hatten, för plötsligt förändras Daniel Merciers liv på bästa tänkbara sätt. Hatten ger honom mod, pondus och ett självförtroende som han inte har haft förut. Han blir befordrad till ett välbetalt chefsjobb i en annan del av Frankrike. Mitt under flyttbestyren händer det som inte får hända. Hatten försvinner spårlöst. Daniel Mercier ger sig ut på en desperat jakt för att försöka få tillbaka den. Hatten hittas av en ung kvinna med kärleksproblem. Kan det hjälpa henne att få ordning på sitt liv? Kommer Daniel Mercier att lyckas i sitt sökande? Och hur går det för presidenten? Får han tillbaka sin eleganta hatt? Presidentens hatt är en lättläst roman som gör läsaren på gott humör. Det är också lätt att bli hungrig under läsningens gång. Här finns en hel del aptitretande matskildringar som får snålvattnet att rinna, så passa på att fylla kylskåpet med godsaker innan du börjar på berättelsen. Talboken är på 5 timmar och 43 minuter. Inläsare är Britt Örnehed.
Finns det någon allvarlig botten i den, eller är det en ren underhållningsroman?
Det är nog en ren underhållningsroman, men sådana behövs ju också.
Och var det dags för nu? Är vi på deckarna eller?
Nej, nu förflyttar vi oss till efterkrigstiden i Spanien. Mitt nästa boktips är en roman som heter Det lilla landet och är skriven av den spanska författaren Nuria Amat. Nena och Baltus är kring 20 år när de ses för första gången i en by norr om Barcelona. De känner genast att de hör ihop. Förälskelsen växer till kärlek och de anförtror varandra sina drömmar och innersta tankar. Nena vill bli poet och resa ut i världen. Helst till New York och Paris och andra spännande ställen. Baltus är också en kreativ person. Hans mål är att bli arkitekt, men han intresserar sig också för fotografi och teater. Baltus pappa är helt emot dessa framtidsplaner. Han menar att det skulle vara bra mycket förnuftigare om Baltus övertog familjeföretaget, en mekanisk verkstad, och skaffade sig en trygg inkomst nu när han tänker bilda familj med Nena. Berättelsen handlar till stor del om det unga parets äktenskap och om hur omständigheterna kommer att forma dem under årens gång. De lever i ett slutet samhälle. De, precis som alla andra, har förlorat vänner, bekanta och släktingar i det grymma inbördeskriget som pågick mellan 1936 och 1939. Nu under 1940-talet styr diktatorn Francisco Franco Spanien med järnhand. Katalaner som Nena och Baltus är förbjudna att tala katalanska utanför hemmet och att utöva sin kultur. Motstånd mot makten slås brutalt ner. Detta är en vacker och vemodig roman skriven på ett lyriskt språk. Här och var finns Nenas dikter inflikade i handlingen. Detta kan kännas ovant för läsaren i början. Men ge inte upp. Det lilla landet är väl värd en ansträngning. Talboken är på 11 timmar och 37 minuter. Inläsare är Anna Godenius.
Och nu byter vi till en av de stora danska författarna.
Det stämmer. En roman som heter Knud den store och är skriven av Hanne Vibeke Holst. Välkänd för sina romaner om kvinnofrågor, könsroller och jämlikhet. Den här gången har hon utifrån gamla brev, fotografier, intervjuer och egna minnen skrivit en roman om sin far, den danske diktaren Knud Holst Andersen. Holst Andersen föddes 1936. Han växte upp under fattiga förhållanden på landsbygden i norra Danmark. Böcker var en bristvara i hemmet. Knud var mycket duktig i skolan och han bestämde sig tidigt för att bli författare. Genom beslutsamhet och hårt arbete lyckades han förverkliga sina drömmar, fastän föräldrarna var helt emot hans yrkesval. Knud Holst Andersen fick sitt genombrott som poet, men han skrev även barnböcker och novellsamlingar. Böckerna mottogs väl av recensenter och läsare. Privatlivet såg också ljust ut. Knud gifte sig med sin ungdomskärlek Kirsten. De fick barn och de skaffade sig ett tjusigt hem. Men bakom den fina fasaden fanns både oro och ångest. På På grund av sitt enkla ursprung hade Knud Holst Andersen svårt att smälta in i det danska kulturetablissemanget. Han kände sig underlägsen sina världsvana författarkollegor och han blev allt mer ensam och isolerad. Hustrun Kirsten försökte stötta honom, men han tog inte emot hjälpen. Äktenskapet började knaka i fogarna. Knud Holst Andersen la ner mycket möda på att försöka skriva en stor roman om sitt liv. Men alkoholproblem, mindervärdeskomplex, prestationsångest och en uppslitande skilsmässa ledde till en nedåtgående spiral som slutade i djup olycka. Hans bitterhet blev inte mindre av att både hustrun Kirsten och dottern Hanne Vibeke blev framgångsrika författare som fann sig väl till rätta i den litterära världen. Knuden stora en stark och gripande roman om en bortglömd författare. Talboken är på 23 timmar och 19 minuter. Inläsare är Birgitta Smiding. Mitt nästa boktips är en feel-good-roman som heter Livet enligt Fikri och är skriven av den amerikanska författaren Gabrielle Sevin. A.J. Fikri är en medelålders bokhandlare i en amerikansk småstad som har förlorat sin fru i en bilolycka. Sorgen gör att han inte orkar sköta sitt arbete ordentligt. Nej, det är ingen reda i bokhyllorna längre och hans vresiga sätt skrämmer bort kunderna från affären. Det är bara stammisarna som står ut med honom. På kvällarna sitter han ensam i sin lägenhet. Stoppar i sig hämtmat, dricker rödvin, läser en bok eller drömmer om att gå i pension för att slippa alla krav och förväntningar från omvärlden. Men plötsligt tar livet en annan vändning. En morgon när han kommer ner till sin butik får han till sin stora förvåning se en liten flicka i rosa täckjacka som sitter och bläddrar i en bilderbok. Vad är det för ett barn? Har han glömt att låsa dörren till affären? Eller är det någon som har brutit sig in i lokalen och lämnat henne där? Flickan berättar att hon heter Maja och är 2 år. Mycket mer än så kan hon inte förklara. Men i närheten finns ett meddelande från hennes mamma. Den okända kvinnan skriver att hon älskar sin dotter men att hon inte har någon möjlighet att ta hand om henne. Hon vill att Maja ska växa upp omgiven av litteratur. A.J. Fikri har ingen erfarenhet av barn. Han slår genast larm till sin syster, polisen och de sociala myndigheterna. Men det dröjer innan de dyker upp och under tiden hinner A.J. Fikri fästa sig vid det lilla knytet. Han bestämmer sig för att adoptera Maja och visa henne vägen till litteraturen, precis som hennes mor önskar. Nyheten slår ner som en bomb i A.J. Fikris omgivning. Ingen tror att han kan klara av uppgiften, kanske inte ens han själv. Men han gör allt för att lyckas med utmaningen. Livet enligt Fikri är en hyllning till litteraturen och bokhandeln. Den innehåller även många lästips. Talboken är på 6 timmar och 22 minuter. Inläsare
är... Det är jag som är skyldig till den här inläsningen. Det jag tänkte på med den, jag ska ju inte kommentera vad jag tycker om böckerna, men det är ju uppdelat kapitelvis så att varje kapitel är en bok skulle man kunna säga, eller härleds från en bok. Vad tyckte du om det?
Jo, det tyckte jag var ett spännande drag. Så varje kapitel inleds med ett boktips till Maja, flickan som han adopterar, att hon ska ha med sig de här böckerna i livet. Och det är i huvudsak anglosaxiska författare som tipsas om i den här boken.
Så avslutade Susanne Mortensen på Malmö stadsbibliotek den här månadens talbokstips. Och det var Dodo Parikas som träffade henne.